Härligt. Tack så mycket, G-klaven. Roligt att ni är engagerade och aktiva och sjunger. Och det var så märkligt när jag åkte hit idag och var i höjd med, ja, vad heter det då? Läsarbo, tror jag det heter. Då kom den en strof, kort strof till mig bara, så jag sjöng ut den. Och det var från den här, låt mig leva i den himmelska visionen. Och det var wow, tänkte jag när ni sjöng den. Oj, så det tar jag som ett gott tecken att jag är på det himmelska spåret idag. Vi ska ta och gå ut på en promenad, fast sitta kvar här inne. Vi ska gå i vår tanke och föreställa oss. Vi ska följa med förmodligen är det ett par, en man och en kvinna. Kleopas heter maken och den andra vet vi inte vad hon heter. Man förmodar att hon heter Maria, för hon stod vid Jesu kors, och då står det Kleopas fru. Det är lite olika stavningar, men de är ganska säkra på att förmodligen är det dem. Och vi är på vandring ut mot Emmaus. Det är ingen lång bit ifrån Jerusalem. Och de går där och samtalar. Men det finns också ett ord där det står att de diskuterar med varandra. Det låter liksom att de inte är riktigt, riktigt överens. De har lite olika infallsvinklar på vad de har hört, vad de har sett, vad de har känt. Och vi tar och läser ifrån Lukas 24 och ifrån det 13:e versen. Samma dag var två av dem på väg till en by som heter Emmaus och ligger drygt en mil från Jerusalem. De gick och samtalade med varandra om allt som hade hänt. Och det var då att Jesus hade blivit korsfäst. Det var att graven var tom, fast man vet var han hade blivit lagd. Och det var att det gick rykten om att förmodligen så kanske han var uppstånden, som man hade sagt. Medan de samtalade och diskuterade närmade sig Jesus själv och vandrade med dem. Men deras ögon var slutna så att de inte kände igen honom. Han frågade dem, vad är det ni går och samtalar med varandra om? De stannade och såg bedrövade ut, och den ene som hette Kleopas sa till honom, är du den enda som har besökt Jerusalem och inte vet vad som har hänt de här dagarna? Han frågade dem, vad då? De svarade, detta med Jesus från Nasaret. Han var en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och hela folket. Våra överste präster och rådsherrar utlämnade honom till en dödsdom och korsfäste honom. Men vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. Förutom allt detta är det nu den tredje dagen sedan detta hände. Och dessutom har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. De gick till graven tidigt på morgonen men fann inte hans kropp. De kom och berättade att de hade sett en syn med änglar och som sa att han lever. Då gick några av de våra till graven och de fann att det var som kvinnorna hade sagt, men honom själv såg de inte. Då sa han till dem, så tröga ni är i tanke och hjärta till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida det här för att sedan gå in i sin härlighet? Och han började med Moses och alla profeterna och förklarade för dem vad det stod om honom i alla skrifterna. Herre, så ber vi att du välsignar ditt ord på våra hjärtan. Och vi ber om att det ska få bära rik frukt. Och jag ber om att det som är mänskligt får falla bort. Men det som är ditt, Herre, ska få växa och ge god skörd i Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Vet du vad jag satte som rubrik på den här predikan? Trögtänkta lärjungar. Och det gör jag inte för att jag är elak, utan det var faktiskt Jesus som säger vad tröga ni är i tanke och hjärta till att tro på det som profeterna har sagt. Hur mycket krävs för att du ska förstå vem Jesus verkligen är? Vilka bevis kräver du för att du ska förstå Jesu person och hans makt? Att han är den han är. Och att han är avgörande för din fortsatta färd som kristen och troende. Men också till att ta det avgörande steget och bli hans lärjunge. Vad krävs? Nu ska du få höra något märkligt. Det var ju Jesus som slog följe med dem. Den uppståndne Jesus. Men fast han gick där fysiskt med dem, så såg de inte att det var han. Alltså när vi talar om Jesus, då talar vi ibland symboliskt. Och vi talar om hans andliga närvaro. Men vi ser ju honom inte fysiskt. Jag ser ju er fysiskt. Jesus hade dött, han hade blivit begraven. Och så det här miraklet att han blivit uppstånden från de döda. Och nu gick han här med det här paret som var på väg hem. Förvirrade, förtvivlade. Och de såg inte det. Alltså, vi kan klaga på, jag vill ha mer bevis. Och här går Jesus fysiskt, kroppsligt bredvid dem. Och de ser honom inte. Vi glömmer lätt att Jesus faktiskt är med oss. Vi glömmer löftena som han har sagt. Jag är densamme igår, idag och i evighet. Jesus säger att han kommer att förbliva. Hans ord kommer att bestå. Han förändras inte. Och visst är det intressant att det var inte ett dugg lättare för de första lärjungarna att förstå Jesus riktigt sådär fullt upp. Och det var inte lättare att tro på honom än det är för oss som lever 2024 år efter hans födelse. Jag törs inte räkna ut vad det blir efter hans uppståndelse. Då ska man väl dra bort 33 år ungefär. Men han vandrar alltså vid din sida utan, och du märker inget. Han går där. Tänk att de såg inte fast han gick där bredvid dem. Det är en stor tröst tycker jag för dig och mig. Jesus, han blev otålig på dem. Jag skulle nog aldrig våga säga så till er. Vad tröga ni är. Jesus, han kan säga det. För han vet sanningen om vårt hjärta, om vår tro. Han var otålig. Men vad tröga ni är. Va? Man kan riktigt höra frustrationen. Fattar ni fortfarande inte, fast jag har undervisat er i 3 år. Och han har ju faktiskt sagt flera gånger. Jag kommer att gå upp till Jerusalem. Jag kommer att utlämnas. Överste prästerna kommer att utlämna mig. Jag kommer att dödas. Men jag kommer uppstå på den tredje dagen. Han sa det gång på gång. Och det är enlighet med skrifterna. Och skrifterna, det var något som judarna kunde. De kände sina profeter. Och de kände i synnerhet de messianska texterna. De visste det, kände de till mycket väl. Men vad tröga ni är. Är du trög till att förstå vem Jesus är? Har du svårt att öppna ditt hjärta? Har du liksom förbehåll? Ja, men jag vill se det här. Jag vill ha det här beviset. Ja, men jag vill ha det på mina villkor. Vad trögt det går, va? Det behöver inte vara trögt. Det är faktiskt ganska lätt. Varför var det så trögt för dem att förstå? Jag tror, utifrån min ringa erfarenhet som kristen och människa. Och med det perspektiv som jag faktiskt har idag, då jag snart ska fylla 60 år. Ja. Fast jag vet att det finns de här inne som har ännu större perspektiv. Så jag bockar mig för den erfarenhet du har. Men utifrån mitt perspektiv, är du med? Det som gör oss svårt att tro, det är traditioner som vi bär med oss. Vi har en tradition av att det ska vara så här och det ska vara så här. Paulus, han talar om tankebyggnader som vi bygger upp. Vi bygger upp ett system av tankar. Vi kanske får det från samhället, vi kanske får det från skolan. Vi kanske får det av fördomar som människor har. Ja, ni vet, de i Smyrna, de är ju på det här sättet. Va? Kristna, speciellt frimicklare, sådana som, ja, frikyrkofolk. De är ju lite nervöst lagda och överspända och har lite egendomliga idéer. Nej, det har vi inte alls det. Kom och lär känna oss så ska du få se. Och det tror jag du vet att så är det. Men vi har mycket som står i vägen som gör att vi har svårt att se att Jesus är där. Han vill visa sig för dig. Han vill uppenbara sig för dig. Han vill att du ska öppna ditt hjärta för honom. Det är att vi kan ha en historisk, vi har en föreställning om Jesus som en historisk gestalt. Ja, han var en fin religiös tänkare och ledare. Min vän, han är mer än så. Han är mycket mer än så. Han är försonare. Han är den uppståndne. Han är inte bara en religiös tänkare. Du vet, Jesus sa att älska din nästa som dig själv. Det sa Konfucius också. Så det är inget unikt. Det är någonting som man kan komma fram till. Det är inte så svårt att ta reda på det. Jesus är mycket mer än det. Och det förstod inte Emmausvandrarna. Det är för att de var tröga i sin tanke. Förstår du vem Jesus är? Det var inte bara de här lärjungarna på Emmaus. Vi har ju också de här som lämnade ut Jesus, överste prästerna och de skriftlärde. Och romarna. Alla har vi lika stor skuld i att Jesus blev utlämnad och korsfäst och dödad. Och det är ingen idé att vi säger vi skulle inte gjort så idag om han kom idag. Jag är inte säker på det. Jag tror vi fortfarande är lika tröga och förstå. De skriftlärde, de hade en romantisk idé om hur rikta mig till tekniken här. Går det att få ner den höga frekvensen där på mid-high? Eller om det, nej, jag drar undan micken så lite. De här religiösa ledarna, de hade en romantisk idé om hur Messias, när han väl, för man trodde att Messias skulle komma. Man hade förebilden i David. Och man hade texterna hos Jesaja och Jeremia och Malaki och allt vad de är för någonting. Man visste att han skulle komma. Men man hade en romantisk idé om hur han skulle vara. Vi har en romantisk idé om hur kyrkan ska vara. Vi har en romantisk idé om hur pastorn ska vara, eller hur? Den idén kan vara ganska jobbig, ska jag tala om för dig. Vi har romantiska idéer, det hade de. När han kommer, då ska han komma på en vit springare. Han ska komma med svärdet i högsta hugg. Och så ska han komma ridande, dundra in i Jerusalem med sina härar. Och så ska han driva ut den romerska ockupationsmakten. Men så kommer Jesus, mild i hjärtat. Umgås bara med de fattiga. Botar de sjuka. Och när han väl rider in i Jerusalem så kommer han ridande på en åsna. Och det står i skriftet att han skulle göra det. Men de hade en romantisk idé som de byggt på. De hade ju tanken om David. Men då glömmer de bort att innan David blev kung så blev han förnedrad. Han blev smort i kung. Men under en lång tid så var han förföljd av Saul. Och under en lång tid fick han lov att gömma sig. Det var liksom försmädligt. tills tiden var inne då han blev upphöjd. Och vi har också, vi kan läsa det här, den lidande tjänaren ifrån Jesaja 53:3. Det är så märklig text. För där står det. Han var föraktad och övergiven av människor. En smärtornas man, förtrogen med lidande. Han var som en man, han var som en som man skyler ansiktet för. Så föraktad att vi inte respekterade honom. Den här texten har varit ett stort problem för de judiska lärda, för rabbinerna. Talar profeten om en person eller talar profeten om folket? Eller vad är det som händer? Hur ska vi förstå det? Jag tror att det är både och. För Jesus och Israel hänger ihop, är starkt förknippat. Men det är ju uppenbart att när Jesus hänger på korset så finns det en text som är svår att inte se och förstå. Han var föraktad och övergiven av människor. Så föraktad att vi inte respekterade honom. När Jesus hade uppstått, när han hade stigit upp till himlen, när den helige ande hade fallit över den kristna församlingen, första kristna församlingen i Jerusalem, efter en tid så står det i Apostlagärningarna 6 och 7 att en stor mängd av präster kommer till tro. Amen. De som förut hade varit tveksamma, varit irriterade över det han sagt och ställt sig, reserverat sig ska jag säga. De kanske inte var emot honom, men de tog några steg, stod i skuggan. För de kände skrifterna. Och när de såg allt hände så står de, ja men det här var ju Messias. Det här var ju Jesus. Och de öppnade sitt hjärta för honom. Nu ska vi hoppa framåt till, nu ska vi gå tillbaks. Vi ska gå till Lukas 24 igen och vers 30-32. Och vi ska se på det brinnande hjärtat. Det står så här. Nu hade de kommit fram till Emmaus, det började mörkna. Och de vädjade till honom, kom och ät kvällsmåltid med oss. Kom och stanna över hos oss. Och det var vid två tillfällen så är det när Jesus går ute på vattnet, va? Då är det som att han är på väg förbi. Har du tänkt på det? Och likadant här när han går med de här lärjungarna så är det som att han tänker fortsätta, men de vädjar, kom in. Kom in i min båt. Eller hur? Kom in i mitt liv. Kom in i mitt hem. Gå inte förbi mig. Jesus kär, gå ej förbi mig. Låt mig bönhörd bli. Det är bibliskt. Bjuda in honom. Och när han låg till bord, står det, med dem, tog han brödet, tackade Gud, bröt och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom, men han försvann ur deras åsyn. Då sa de till varandra, brann inte våra hjärtan i oss när han talade med oss på vägen, när han öppnade skrifterna för oss. Märker du här att det står att deras ögon öppnades så att de såg, men det är ju Jesus. Då försvinner han ur deras åsyn. Hur det går till har jag ingen aning om. Men då är han liksom förhärligad så han kan liksom gå mellan dimensionerna, eller vi ska säga. Han kan liksom förflytta sig på ett sätt som inte vi kan. Jag menar, då skulle han ju ha stannat kvar. Tjoho, Jesus vad roligt! Och så omfamning och att känna på dig och prata med dig. Och, ja. Då försvinner han, för då tänker han, nu är mitt jobb klart. Nu behöver ni inte ha mig fysiskt närvarande. För nu har ni upptäckt att jag bor här inne. Vad var det som gjorde att de upptäckte att det var Jesus? Det har jag funderat på. Och det finns många teologiska utläggningar. Och jag tror både Kent och jag och många andra förkunnande bröder har funderat över det här. Får jag använda min fantasi lite? Kan det vara så att han hade ett speciellt sätt att bryta brödet? Va? Ja. Han kanske bröt i ena änden. Eller han bröt mitt i tu. Ni vet ju, vi har olika sätt att göra saker. Har du tänkt på det? Kan det ha varit det? Nej, men det där känner jag igen. Det där sättet att göra, det känner jag igen. Och de har hört på Jesus nu. De har hört hans undervisning. Och då nu börjar det klicka. Ja, men det är hans röst. Va? Då händer någonting. Då går ett Liljeholmens upp. Men jag tror också man skulle kunna säga så här. Det står ju så här att Thomas, han tvivlade på Jesus. Och sa att får jag inte sticka mina fingrar i hans sår, står det. Och när Jesus sedan en vecka senare uppenbarar sig för honom, då säger han, varsågod, stick dina händer i sidan av mina sår. Han har sina sår kvar. Och vad händer då? Man tror ju att korsfästelsen, då driver man in spiken här. Här är ingen idé, för då liksom bara åker det ner. Förmodligen här. Vad händer då när man bryter brödet? Va? Då ser man såren. Och det är det som händer vid varje brödsbrytelse. När vi firar Herrens måltid. Då ser vi såren. Och då förstår vi Jesus är här. Kanske var det också det som bidrog till att nu ser jag Jesus. Och då försvann han ur deras åsyn. Och sen kommer de till en viktig slutsats. Jesu undervisning engagerade dem. Brann inte våra hjärtan. Det var som när han hade vandrat med dem. Och de hade lyssnat på honom. Och de liksom hade blivit gripna av det han sa. Och människor i stora skaror lyssnade gärna på honom. För han talade med auktoritet. Han engagerade människor. Jag har lyssnat på en intressant föreläsning av en teolog kanske. Han tycker att pastorerna ska prata mindre. Kanske det. Men Jesus, han pratade så länge så att skymningen kom och folk behövde mat och dricka. De behövde vila. Och Jesus sa ju till dem, ge dem något ni att äta. Jag tror inte det handlar om kort eller långt. Utan det handlar om engagemanget. Alltså, hör du Jesus? Eller hör du Paul Grönberg? Paul Grönberg har en liten sonor röst, var det någon dam som sa till mig. För hon sa hon tyckte om de här, vad heter de här, fina mörka rösterna. Men hon uppskattade ändå min predikan. Så det var inte det. Men. Ja, men du har ju en ganska sonor röst. Och det vet jag. Jag bett till Gud att han ska ändra på det. Men han tycker det blir bra så sen. Ja. Ja, tack. Nu försvinner han. De behöver inte längre den fysiska gestalten. För Jesus, han finns. Även om vi inte ser honom. Jesus finns fast han inte syns. Det är sant, det är verkligen sant. Det är inte tvärtom. Jesus finns fast han inte syns. Jesus syns fast han inte finns. Ja, det blir bra hur man än vänder på det där. Vi lyckades vrida till det där fel där någon gång. Vi var ute på någon skola och sjöng där när jag var ung. Mm. Jesus är en verklighet. Och det viktiga är att Gud får måla Jesus i ditt hjärta. Att Jesus blir uppenbarad för dig. Han uppenbarade sig för lärjungarna på väg ut mot Emmaus. Här är kruxet i den kristna tron. Vi säger inte att du måste lära dig de fem Moseböckerna utan till och de fyra evangelierna. Och när du har gjort det, då ska vi ta ett test som pågår i 18 timmar. Under tiden får du inte äta någonting. Och om vi då ser att du kan de här skrifterna, då kan vi nog räkna dig som kristen. Det är lätt att tro det, att det är så vi, men det är det som är dårskapet i den kristna tron. Det handlar inte om kunskap, utan det handlar om uppenbarelsekunskap. Om att Jesus visar sig. Hur visar han sig? Han gör det genom ordet. När ordet förkunnas, då är den helige ande från Gud närvarande. Och får han då komma åt ditt och mitt hjärta, så lirkar han upp låset. Och så, Jesus är en verklighet, blir det då. Det är underbart. Men C.S. Lewis, nu säger jag den, förlåt mig. C.S. Lewis, han var ateist. Men Gud hade börjat jobba med honom. Och han sa att det är lika svårt att vara ateist som det är att vara troende. För är man ateist, då betvivlar man sin ateism. Är man troende så kan man betvivla sin tro. Han satte på bussen och plötsligt så bara gick det upp för honom. Jesus är en verklighet. Gud finns. Han hade ingen förklaring. Det var en uppenbarelse. Alltså ljuset sken in i hans hjärta. Och han skriver, den dagen var jag nog en av Englands mest ovilliga nyomvända. Ungefär så beskriver han det. Han blev övertygad. Det här är sant. Öppna ditt hjärtas dörr för Jesus. Låt honom få måla sin bild i ditt hjärta. Låt honom komma in och städa. Låt honom komma in och möblera om lite. Vill du göra det? Vill du bekänna Jesus som Herre i ditt liv? Det är det som är det viktiga. Du kan inte komma med dina gärningar och säga, titta vilken god kristen jag är. Ingen kan bli frälst på gärningar, står det i Bibeln. Det går inte. Jag har gått så här många gånger i kyrkan. Ja, det spelar ingen roll. Jag har varit riktigt snäll den här veckan. Ja, det spelar ingen roll. Det har ingen betydelse. Du måste tro på Jesus Kristus. Då blir du frälst. För han har betalt priset för din synd och din skuld. Allting, rubbet, allt är betalt. Så när du fäster din blick på Jesus och säger, jag tror på det, då är det ditt. Men ska du envisas med att, ja, jag ska nog ta mig i kragen och bli en bättre människa. Ja, varsågod. Slit ut dig du. När det bara handlar om att fästa blicken på Jesus. Och när vi gör det, och han får tillgång till vårt hjärta, då kommer han börja jobba med dig. Då kommer han in och börjar möblera om. Och du tycker, ja men jag som han. Ja, det är så bra möblerat här. Ja, men det är vissa saker som behöver ut. Och vissa saker behöver korrigeras. För att du ska bli en optimal människa som Gud har tänkt dig att du ska vara från början. Ja, men du vet, jag är en besvärlig människa. Jag dras med så mycket problem och jag har det och jag har det. Ja, men nu ska vi ju titta på Jesus, eller hur? Ja. Inte på oss själva. Han kan lösa dig från det som binder dig. Vi tror på det. Nu ska vi gå in i bön. Vi ska be till Jesus. Att han får uppenbara sig. Vill du komma fram till förbön så är du välkommen fram. Det går mycket bra. Om du vill liksom ta det steget i tro. Jag vill välkomna dig vad det än är för behov. Om det är någonting till kroppen, om det är någonting med själen. Eller om det är att du vill ta emot Jesus som din frälsare. Att du vill visa nu för dig själv. Och Jesus, nu tar jag det här på allvar. Nu drar jag en linje. Och sen vet du, vi har en dopgrav där under trummorna. Förhoppningsvis ska vi få öppna den snart. Det är ett väldigt bra sätt. Och Man ska ju sätta gränser idag, eller hur? Det är ett väldigt bra sätt att sätta gränser mot arvsfienden, mot Satan och hans anhang. För då säger man nej till världen, man säger nej till oförsonlighet, man säger nej till att gå sin egen väg, man vill följa Jesus. Ja, nu ska jag bjuda in till bön här. Och jag gör som jag brukar göra. Du får gärna, vi böjer våra huvuden i respekt för varandra. Och vill du räcka upp din hand som ett tecken på att du vill ha hjälp i förbön, så vill jag gärna be för dig den här stunden. Gud välsigna dig. Gud välsigna dig. Gud välsigna er.